Vi var tillsammans 50-60 olyckliga, som under knutpiskan slags släpade oss fram i dagsmarscher om endast 15-20 mil den ändlösa stora stråkvägen över Nisnej i Novgorod, Kazan, Perny, genom de uralska skogarna över Västsibiriens tundror till Tobolsk och därifrån till Kolivan, som var målet för vår färd. Värre än själva vandringen, hur mödosam den än var, syntes oss de eländiga, snuskiga ruckel, som fanns upptimrade efter vägen för att tjäna fångtransporterna som nattkvarter. Något vämjeligare kan man knappast tänka sig än att packa samman i dessa stinkande osunda nästen, där vi själva fick reda oss en bädd så gott vi kunde på det smutsiga golvet med eller utan lite halm under oss. Om det var en plåga för de stackars bönderna, som dock var vana vid umbäranden av alla slag, hur skulle det då icke kännas för den bildade mannen som var uppfödd i en viss komfort? Och var det outhärdligt för oss män, hur mycket svårare skulle det då icke vara för de arma kvinnorna? En icke ringa del av våra lidanden beredde oss den dåliga kosten, som icke endast var illa tillredd, mången gång endast halvkokt, utan dessutom av magraste beskaffenhet. Det behövdes verkligen den aptit de ständiga marscherna framkallade, för att man skulle förmå sig att förtära den. Vår kolonn bestod till största delen av politiska fångar, till vilka också räknades sådana som under ruset eller i förtvivlan slagit en gendarm eller bara hotat en kretsdomare. Där fanns gamla grånade bönder, grovt byggda arbetare, finlämmad ynglingar med vita smala händer och en flammande glöd i blicken. Kvinnorna, 10 eller 12 till antalet, var alla mellan 20 och 30 år, de flesta tydligen ur den välbärgade medelklassen. De, liksom Sasha och jag, hade blivit gripna i nihilistiska ungdomsklubbar, där de med sin varma entusiasm hade eldat månget manligt sinne att sluta sig till frihetssaken. I samma mån som vi framskred ökades vår skara med nya olyckliga, som från andra delar av riket stötte till vår kolonn. I Nizhny Novgorod fästes min uppmärksamhet vid en ung flicka, som därjämte några unga män knuffades in i våra led. Hon hade ett rikt mörkbrunt hår, en energiskt sluten mun och stora svärmiska ögon, som genast förrådde att hon hörde till den klass av ungdom som utan hänsyn till sin familj eller sin ställning i livet med hänförelse kastat sig in i den revolutionära rörelsen, för att få vara med om den stora frihetskamp som man redan då drömde om så som nära förestående. Jag drogs av en underlig inre makt till hennes sida och frågade henne höviskt om jag kunde vara henne till någon hjälp. Tack, svarade hon. Jag ska nog bära mitt öde på egna skuldror. Ni står ju för övrigt själv lika hjälplös som jag. Disciplinen under vår marsch var icke synnerligen sträng, bara man icke blev efter. Vi hade rätt att gå och prata med varandra, och blott vi icke talade så högt att någon av bevakningen hörde oss, kunde vi även anförtro varandra våra föregående öden och den närmaste anledningen till förvisningen. Några var i det avseendet mycket meddelsamma, andra bet ihop sin mun så att man icke fick ett ord ur dem. Till den senare kategorin hörde tydligen min nya bekantskap från Nizhny Novgorod. Hon var ordknapp och avvisande utan att vara ovänlig, men hon intresserade mig så att jag, trots det, så ofta jag kunde sökte upp henne och försökte inleda något samtal. Småningom upptimade hennes stelhet och hon blev något mera meddelsam. Hennes namn var Sonja. Hon var dotter till en rik adelsman som ägde ett stort gods i närheten av Kostroma. Om anledningen till hennes förvisning hade jag gissat rätt. Våra öden var i det fallet mycket lika. Med stort intresse hörde hon mig tala om den revolutionära, eller som den då kallades, nihilistiska rörelsen bland Moskvas studenter. Hennes svärmiska ögon fick en dunkel glans då vi kom in på detta ämne som låg oss båda så varmt om hjärtat. Vad det gjorde mig ont om denna rikt begåvade, i lyx uppfostrade kvinna, för allt vad hon under denna förfärliga marsch fick utstå, men den heroism varmed hon bar sina lidanden fick mig att glömma mina egna. Vår färd hade börjat om hösten. Vägarna var av det ständiga regnandet alldeles upplösta, och själva var vi ofta så genomvåta att vi bokstavligen icke hade en torr tråd på kroppen, och sådana stuvades vi ihop i nästa nattkvarter. Där vi vid en stockbrasa fick torka plagg efter plagg. Hur luften skulle bli dessa logement kan lättare anas än beskrivas. På några ställen fanns skilda rum för män och för kvinnor, men på andra åter blev vi sammanfösta i en gemensam stor sjal. var det underligt om Sonja, trots sin viljestyrka, i längden icke kunde hålla sig uppe. Hon sjuknade i feber och lades på en av de stora med tält överspända flakvagnar som åtföljde trossen. Bland andra hade också en av trosskuskarna sjuknat så svårt att han måste lämnas efter i en by. Jag blev ålagd att inta hans plats, och på det sättet kom det sig att jag fick köra den vagn i vilken Sonja låg sjuk. Jag var nu i tillfälle att ägna henne all den omvårdnad som de primitiva förhållandena medgav, och kände mig oändligt lycklig däröver. Vad var nu för mig alla de strapatser jag själv hade att utstå? Jag bar dem i den största glädje medan de hade fört mig tillsammans med denna kvinna, som under allt vad vi tillsammans lidit småningom blivit mig kärare än friheten. Ja, hade jag nu haft valet emellan att benådas och få vända om ensam, eller köra vidare med min dyrbara fora, så hade jag icke tvekat ett ögonblick. Så kär hade hon blivit mig, hon som låg där på halmskärven med min kappa över sig. Men inte med ett ord, knappast med en blick hade jag förrått mitt hjärtas hemlighet. Hon skulle inte störas med någon som helst efterhängsenhet från min sida. Denna martyr för vår heliga sak, det var mitt fasta beslut. Därför gick jag där tyst och överlycklig med tömmarna i hand vid sidan av vagnen. Hon blev emellertid efter ett par veckor så återställd att hon icke fick åka längre, utan måste återta sin plats i kolonnen. Jag däremot var fortfarande bunden vid trosen, där jag sköt mig till min förmans stora belåtenhet. Så var jag nu i det närmaste alldeles skild från Sonja igen. Aldrig kunde jag tro att jag skulle komma att sörja över en kär väns tillfrisknande, men skall jag vara uppriktig så gjorde jag det verkligen nu. Vintern kom över oss med snö och köld i de uralska bergen, men det var nästan att föredra framför regnet och de djupa leriga vägarna. Under marschen höll vi oss alltid varma och i natthärbergena fick vi tillräckligt med bränsle. Men nu väntade mig en ny prövning. I Tobolsk skulle vår kolon dela sig, i de några, och bland dem Sonja, var dömda till gruvorna Omsk, medan jag däremot tillsammans med Sasha och de flesta andra till Kolivan. Med en gränslös smärta motsåg jag den dag då jag för alltid måste skiljas från henne som var mitt allt på jorden. Och jag kunde till sist inte återhålla ett uttryck av min sorg. Hon viskade ett knappast hörbart där korrekte mig i sin hand, som jag lidelsefullt tryckte. Den förfärliga dagen var kommen. Vi stod samlade på ett torg och bålsk. Trosen skiftades. Hästar från och förspändes. Det var ett svärjande och rytande. Bevakningen hade kommit över brännvin och var rå och oregelig. En poliskommissarie kom från kansliet med ett stort papper i handen. Han började ropa upp våra namn och fördela oss på två kolonner. Då Sonjas namn upplästes gick hon fram till polismannen som hade ett rödbrusigt men godmodigt utseende, och sa med fasthet. Jag ber er lille far, låt mig få följa med en kolonn som går till Kolivan. Nej, mitt lilla socker, det går inte för sig, då skulle jag mista tjänsten, och det ämnar jag icke riskera. Förresten skall jag säga henne att de har det mycket bättre i Omsk. Var hon nöjd att få komma dit? Det fäster jag mig inte vid. Tänk ut ett sätt att låta mig få följa med till Kolivan. Hon hade talat så högt att vi alla hörde det. Var det möjligt? Skulle hon vilja? Det steg upp något av jubel i mitt bröst. Jag stod en andlös penning. Den rödbrusige rev sig i sitt lurviga hår och var synbarligen villrådig. Det kan jag i alla fall inte avgöra min lilla duva. Jag måste fråga guvernören, men då måste hon säga mig varför hon önskar byta förvisningsort. Sådant brukar inte beviljas om man inte har goda skäl. Jag har det skälet att jag är gift med honom som står där, Peter Ivanovich, som är dömd till Kolivan. Förstår ni nu? Jag utstötte ett glädjeskri och sprang fram till Sonja. Ja, ropade jag, skilj oss ej åt. Vi är förenade för tid och evighet. Vi kan arbeta med mera kraft tillsammans än var för sig. Hjälp oss far lille, och Gud skall belöna dig. Det hade uppstått en rörelse bland våra fångkamrater. De trängde sig fram och förenade sina böner med våra. Vi stod tydligen väl hos dem alla och nu ropade de i munnen på varandra. Ja, det är sant, de är gifta. Låt dem få gå tillsammans. Så, ropade den rödbrusige. Håll tyst. För här är det jag som talar. Ni må tro, god vänner, att det är inte så lätt att bryta mot en nådig befallning. När transporten kommer fram till sin bestämmelseort ska den hålla det riktiga antalet, som det står i pappren, varken en för mycket eller en för litet. Men som ni vill ställa till, skulle det bli en för mycket till Kolivan och en för litet till Omsk. Det går inte an, förstår ni? Jag mister ämbetet. Aj, 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 jag mister ämbetet. En kvinna bland dem som var dömda till Kolivan steg nu fram och anhöll att få byta plats med Sonja. Ja, se det var inte så dumt, sa den rödbrusige, men, när ni så kommer fram och de läser upp era namn och kommer underfund med att de fått fatt i en orätt kvinna, då går det lika fullt ut över mig stackar. Nej, sa Sonja, vi byter namn, eller hur? Hon vände sig till den andra, som bejakade hennes fråga. Den rödbrusige gav till ett flatt skratt. Ser man på så listiga de kvinnorna är. Aj, 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 så listiga. Ja, då går det ju bra då. Då kan jag avgöra saken själv, tillade han med en viktig min. Guvernören behöver ej lägga sig i sådana småsaker. Gå nu stilla små vänner. Men för all del, kom ihåg era nya namn, tillade han skrattande och hotade med fingret. Du gamla försupna hedersman. Välsignad vare du för ditt summariska sätt att tillämpa kejserliga befallningar. Så blev Sonja och jag förenade på Tobolks torg under våra medfångars jubelrop. Någon annan vixel fick vi icke och behövde ej heller. Lyckligare har ingen brudgum anträtt sin bröllopsresa än jag var, då vi återsatt oss i marsch till Kolivan. Jag hade haft lust att dansa vägen framåt, så brusade glädjen inom mig. Sonja var stillar, men även hon var lycklig. Det var icke ett överilat steg hon tagit, det hade mognat hos henne, detta beslut, från den dag hon måste stiga ned från sjukvagnen. Och nu gick vi där hand i hand mot okända, mörka öden, men med frid och glädje i våra hjärtan. Äntligen var vi vid målet för vår vandring, men nu börjades ett nytt kapitel i vår pinohistoria. Vi kom fram i februari. Kölden var oerhört sträng och vi led förfärligt i den fallfärdiga koja som blev oss anvisad till bostad. Våra kläder var nästan utslitna och i övrigt otillräckliga. Ett hårt arbete väntade oss också, i alla händelser fullkomligt främmande för oss båda. Jag blev anvisad plats i en av gruvorna, där jag fick stå dagen i ända på samma plats i mörker och fukt tillsammans med några andra stackar och dra ett vindspel för uppfordring av malmen. Det ansågs vara det hårdaste arbetet och därför sattes de nykomna dit. Mat skickades till oss en gång mitt på dagen, en otillräcklig och kall föda som det fordrades en förberedande svält för att kunna förmå sig att förtära. Hur dödstrött och förtvivlad var jag icke om kvällen, när jag på de slippriga stegarna mödosamt steg upp igen och vandrade till mitt hem. Men här mötte mig Sonja alltid med öppen famn och ett kärleksfullt leende, och därmed strök hon bort. För stunden åtminstone, all bitterhet ur min själ. Vad hon var stark och vad hon var god. Hennes arbete var icke heller mindre tungt och mödosamt än mitt. Det fanns ett stort gemensamhetskök där alla gruvfångarnas mat tillagades. Ett ohyggligt snuskigt hål, där råttor sprang omkring på golvet som tama husdjur, och kackerlackor hängde i stora klungor på väggarna. Här hade Sonja till uppgift att diska de kärl som kom tillbaka med mattrester från gruvorna. En vänligare sysselsättning kan väl knappast tänkas, men hon bar sitt öde med en resignation och en själsstyrka som var beundransvärd. Då jag ofta var så uppgiven av modlöshet att jag helst skulle velat dö, till och med för egen hand, kom det aldrig ett knot över Sonjas läppar. Hon sökte intala mig mod genom att uppgöra planer för framtiden. Då vår förvisningstid gått till ända. Hon var dömd till 8 år men var fast besluten att stanna de 2 år som min strafftid översköt hennes. Ja, vad hade jag väl tagit mig till om jag icke haft denna ängel vid min sida? Tyvärr skulle jag dock icke få behålla henne, men varför säga tyvärr, borde jag icke snarare glädjas och vara tacksam att hon fick sluta. Efter halvtannat års ståndaktigt burna lidanden dukade hon under. Kanske mera för den oerhörda själspenningen än för fysiska ansträngningar och umbäranden. Det utbröt på sommaren året efter vår ankomst en farsot, som likt en befrielsens ängel gick fram över vår straffkoloni. Sonja var bland de lyckliga, vilkas bojor föll av. Jag satt hos henne i det sista. De vackra ögonen lyste av feberglöd när hon tryckte min hand och viskade. Var vi gott mod, Peter? Jag tror på en fortsatt tillvaro där vi ska få ersättning för vad vi här har lidit, och där vi ska återfinna varandra under ljusare förhållanden, mycket ljusare. Tack du dyrbaraste för vad du varit för mig. Aldrig hade jag kunnat bära mitt öde om jag icke haft dig vid min sida. Och så en sak, Peter, tänk aldrig att det offer vi bringat vårt älskade fäderns land varit förgäves. Vad vi lidit i tysthet, oseda av människor, det är ett utsäde Rysslands heliga jord. Det skall en gång bära frukt till frigörelse av vårt folk. Hon låg och höll min hand i sin. Jag såg hur krafterna sjönk. Av en rörelse med huvudet förstod jag att det var något hon ytterligare ville säga. Jag lutade mitt öra mot hennes mun och uppfångade hennes sista knappt hörbara ord. Jag går bort nu, Peter. Får aldrig återse mitt land. Men när du en gång på nytt får trampa Rysslands jord, så böj dina knän och kyss marken som en hälsning från din Sonja. Ensam, ensam, vad skulle jag ta mig till? Att framsläpa ännu 8,5 år i dessa helvetiska förhållanden var mig icke möjligt. På något sätt måste jag göra slut på mitt elände. Jag kunde ju kasta mig ned i gruvöppningen, det vore en säker befrielse, många hade gjort det före mig. Men det var som om jag vid denna tanke skämdes inför Sonja. Vad skulle sicke hon lida av att se en sådan handling av feghet? Ty jag kände själv att det var fegt att på detta sätt rymma från livet. Men att rymma ur min fångenskap tillbaka till livet, till en människovärdigare tillvaro och en nyttig verksamhet, det vore min fulla rätt, det skulle Sonja gilla. Det var dock ingen lätt sak, först att bereda sig tillfälle till flykt och sedan att på obanade vägar under umbäranden, som måste bli förfärliga, släpa sig fram tusentals mil, allt jämt med fara att bli uppsnappad. Återförd, pryglad och hängd, det var just icke något lockande perspektiv. Jag har hittills knappast nämnt ett ord om Sascha, så har jag gått upp i Sonjas och mina egna öden, och då hade han ständigt gått vid min sida både under transporten och sedan i arbetet. Han var min alltid lika trofasta vän och olyckskamrat. Nu sökte jag hans sällskap mera än förr, men de ögonblick vi kunde tala förtroligt med varandra var lätt räknade. Det var inte tillåtet för fångarna att under arbetet tala med varandra, och ännu mindre hade vi rätt att på lediga stunder komma tillsammans till enskilda överläggningar. Men hur strängt vi än var bevakade kunde dock ingenting hindra två förslagna män, som visste att ta varje tillfälle i akt, från att träffas och utbyta tankar. Vi började spinna våra planer. Målet var att nå Schweiz, de politiska flyktingarnas förlovade land. Men hur? Till en början måste vi smyga oss fram längs den samma stora stråkväg som vi kommit, men inte på själva vägen. Det skulle ofelbart leda till vårt ertappande. Nej, vi måste ta oss fram vid sidan av vägen, men aldrig helt släppa känningen av den samma för att icke gå vilse i de ändlösa ödemarker vi hade att passera. Väl inkomna i Ryssland skulle vi slå in på en sydligare väg än den vi kommit för att överpensa. Tambov och Pultada söka nå fram till Odessa eller någon annan hamnstad vid Svarta havet. Där kunde man alltid ta hyra på något fartyg eller hålla sig gömd i lasten och sålunda komma över till Italien och därifrån till Schweiz. Men en sak var att lägga planer, en annan att bringa dem till utförande. Hur livnära sig under tiden, då det ju uppenbarligen var förenat med stor fara att visa sig i byarna eller städerna, åtminstone så länge vi rörde oss på Sibiriens mark. Det var nämligen ett stort pris utfäst för den som kunde ertappa en förrymd fånge och överlämna honom i landpolisens händer. Men varför misströsta? Vi var nu mitt i högsommaren. Skogarna och fälten var fulla av bär och ätbara örter. Det gällde bara att komma iväg innan det blev för sent på året. Men hur skulle själva rymningen utföras? Det första steget blev alltid det svåraste. Sedan skulle faror och svårigheter avta i samma mån som vi kom längre från vår förvisningsort. Nu gällde det att handla klokt och raskt. Omständigheterna var oss gynnsamma. Jag lyckades att från en bonde, som varit i staden och försätter sig med brännvin, stjäla en kagge då han halvför låg på lasset och lät hästen gå den gamla vanliga vägen utan ledning av dömarna. Denna kagge blev vår bundsförvant. Vilade ut den som en försåt på den patrullväg som den oss närmaste vakten hade att passera. Det lyckades. Vid midnatt, då vi smög oss ut, fann vi vakten i djup sömn bredvid det gille vi lagt i hans väg. Med klappande hjärta smög jag mig ända in till honom, tog hans mössa som fallit av honom, och sidogeväret som han lagt ifrån sig. En liten kort huggar som kunde bli oss till nytta både som försvarsvapen och som kniv. I utbyte fick han min fångmössa, den enda av alla komprometterande klädesplagg vi lyckades bli kvitt. Och så började vi vår äventyrliga färd. Att vi lyckades genomföra vårt program förefaller mig ännu som ett under. Men vilka strapatser och faror det innebar, vilka lidanden det kostade, vilka hungerskval det medförde, det vill jag icke ens försöka att skildra. Det skulle också spinna ut min berättelse till en tröttande längd. Endast några antydningar må här tillåtas mig. När man kämpar för liv och frihet under så svåra omständigheter, är man icke så nogräknad om medlen. I många ensamt liggande koja, där vi vågade räkna på vår fysiska styrka, om så skulle behövas, gick vi modigt in. Vi började med att tigga, och om detta icke hjälpte tog vi med våld matvaror och kläder. Må de förlåta oss, dessa ödebygdens värnlösa invånare. Jag hoppas vi någon gång på det ena eller det andra planet ska bli i tillfälle att återfinna dessa våra fordringsägare och återgälda dem mångdubbelt vad vi då nödgades ta med våld. Sedan de på detta sätt småningom lyckats utbyta den komprometterande fångdräkten mot vanliga bondkläder och även kommit längre från förvisningsorten, vågade vi oss in i byarna, föregivande oss vara sibiriska bönder som sökte arbete. På ett och annat ställe fick vi också stanna några dagar för att hjälpa till med havreskörden eller höstplöjningen, och kunde på detta sätt till och med tjäna en och annan rubel. Mången gång hade vi dock att uthärda ett svårt korsförhör inför lantpolisen eller by, äldsten, men räddade oss genom att anslå den mest idiotiska dumhet. Det farliga var emellertid att vi icke hade pass, men även denna svårighet blev slutligen avhjälpt. I Jekaterinburg blev vi anhållna av en gendarm och införda till polismästaren för att underkastas förhör. Med bävande hjärtan trädde vi åtföljd av gendarmen in i ett rum i polisens kansli, där för tillfället ingen var inne. Polismästaren var ännu icke kommen och let länge vänta på sig, så att vi hade god tid att se oss om. På bordet framför oss låg en mängd papper, bland vilka mitt skarpa öga upptäckte några passblanketter. Där låg inom räckhåll dessa efterlängtade papper, som för oss betecknade den största trygghet, men hur komma åt dem? Då hördes ett häftigt buller i rummet utanför, det lät som ett verkligt tumult med höga rop och slamret av kullslagna stolar. Gendarmen rusade ut. Ögonblickligen snappade jag några blanketter, vek ihop dem och stoppade dem i stövelskaftet. Men då det väl var gjort insåg jag vilken fara jag utsatt mig för, en kroppsvisitation och jag hade varit förlorad. Ängest svetten avsatte stora pärlor pannan. Gendarmen kom tillbaka och omedelbart därpå trädde polismästaren in i rummet. Han hade blivit vittne till slutet av tumultet och var dess bättre så upptagen därav att han ägnade oss föga uppmärksamhet. Gendarmen anmälde att vi var anhållna som passlösa, men det tycktes icke intressera honom. Låt om där nöten gå och skaffa mig genast rapport om vad som passerat, röt han i onådig ton till gendarmen. Vi var räddade. Det var ingen svårighet att från ett anslag på stadens rådstur, dör vi hast avteckna polismästarens namnteckning och sedan själva utskriva våra pass. Sasha var full av beundran över min förslagenhet och djärvhet. Själv sa han sig aldrig ha kunnat uttänka en mindre utföra denna plan. Den kära Sasha. Han var ju mer entusiast än praktisk kar, men aldrig hade jag utan hans bistånd kunnat genomföra min flykt. Så många gånger då jag var färdig att dingna under fysisk trötthet och psykisk nedbrutenhet, kom mig Sashas spänstiga lynne och oändliga tålamod till hjälp. Han var i själva verket den bärande kraften i vårt broderskap. Också hängiven och tjänstvillig han var. En gång, då jag i den yttersta förtvivlan var fast besluten att icke längre fortsätta den tröstlösa kampen för livet, utan helt enkelt ville lägga mig ned och överge mig åt den kvalfulla hungerstöden, uppbjöd Sasha sina sista krafter för att insamla några örter och bär som han tvingade mig att förtära. Jag kände mig skamsen för min modlöshet, och så vandrade vi vidare. När vi lämnade Jekaterinburg kom vi in i det europeiska Ryssland. Jag böjde knä och framförde Sonjas hälsning till fosterjorden. Rörelsen blev mig övermäktig. Jag grep som ett barn över detta arma land som redan lidit så mycket och som säkerligen ännu i decennier måste blöda och gråta innan frihetens sol uppgår över dess täpper. Men jag mindes också Sonjas ord, att vad vi lidit icke varit förgäves, det skall en dag bära frukt i frigörelse av vårt folk. Tack vare våra pass, som ofta viserades och alltid togs för gott, kunde vi nu färdas vida tryggare. Vi arbetade där vi kunde få arbete, och var sålunda i stånd att livnära oss på ärligt vis, men fort gick icke detta färdsätt. Vintern kom och vintern gick, och vi var icke komna längre än till Pensa, men med våren strömmade ny livskraft i våra lemmar och nytt levnadsmod i våra sinnen. Den senare delen av vår flykt gick utan nämnvärda äventyr, ja stundom till och med under jämförelsevis angenäma förhållanden. Så till exempel lyckades det oss att som promkarar ett långt stycke åtfölja en promflå till utför Dnipr. Äntligen nådde vi Odessa i början av augusti månad. Vår färd hade tagit ett helt år. Kläderna hängde i trasor omkring kroppen, håret låg ner på axlarna, skägget var tovigt och vilt. Fastän Vicky var mera än, Sasha 27 och jag 25 år, var våra ansikten fårade, våra ryggar krökta, vår gång släpande. Vi såg ut som gamla gubbar. För de rubel vi lyckats sammanspara, köpte vi oss nya kläder, klippte hår och skägg och tog sedan hyra på ett italienskt fartyg som låg färdigt att avgå till Genoa. De känslor vi erfor då vi kastat förtöjningarna i Odessas hamn och för fulla segel gled ut på Svarta havet kan lättare anas än beskrivas. Vi trampade ett fritt lands plankor, vi var utom räckhåll för det ryska gendarmeriets spårhundar. Vi var fria män. Den ryska kusten sjönk vid horisonten. Med jubel, men också med en underton av djupaste vemod, vinkade vi den blånande strimman farväl. Skulle vi väl någonsin återse vårt fäderns land? Det fanns vid denna tid icke så få ryska flyktingar i Schweiz, där de funnit icke endast en tryggad fristad utan också i många fall ett verkligt hem hos godhjärtade människor som intresserade sig för den ryska frihetskampen. Bland dessa filantroper fanns en förmögen godsägare i närheten av Basel, jag vill i denna berättelse endast kalla honom Eberhard, som tillsammans med sin hustru utövade en storartad välgörenhet. De var särskilt kända för att understödja fattiga ryska flyktingar och försökte hjälpa dem till någon lönande sysselsättning. Vi hade hört dem omtalas av ryssar, som vi sammanträffat med i Bern. Och vårt mål blev nu att uppsöka dessa ädla människor och be om deras bistånd för den närmaste tiden. Det var en underlig känsla av frid jag erfor då jag trädde inom deras hem. Vi blev vänligt mottagna och berättade om våra underliga öden. Jag märkte nog att fru Gete många gånger såg på oss med misstänksamma blickar, tydligen undrande, hur mycket är väl sant av dessa rövarhistorier, men vi fortsatte vår skildring ganska detaljerad form. Godsherrens vackra, trofasta ögon lyste däremot av fullt förtroende. Då vi slutat, fattade han våra händer och skakade dem hjärtligt. Måste ni nu finna en fristad i vårt land, sa han, ni kan behöva vila och vederkvickelse efter sådana strapatser och lidanden. Varmed kan jag bistå er? Till en början vore vi tacksamma, svarade jag, om vi kunde få stanna någon kortare tid på ert gods som arbetare av ett eller annat slag. Tills vi hunnit bli förtrogna med språket, sedan hoppas vi bättre kunna reda oss själva. Jag skall tala med min förvaltare och hoppas nog kunna ordna den saken, men ni förstår, att ni också måste dela mina övriga arbetares slott, om ni inte finner den förtarvlig. Jag är övertygad, svarade jag, att denna lott ska bli ett verkligt paradis mot den vi lämnat. Därvid blev det. Vi inrangerades bland vingårdsarbetarna. Det var nu sent på hösten men vinskörden pågick ännu. Med en obeskrivlig glädje tog vi fatt på detta arbete. Vi fick också snart det vitsordet, att flitigare arbetare fick man leta efter. Då vinskörden var inbärgad blev vi uppkallade till godsherren, som mycket berömde oss för det arbete vi utfört, vilket förvaltaren på det bästa vitsordat. Även fru Kete tycktes nu ha givit upp sina misstankar och bemötte oss med mycket vänlighet. Vi tackade för det goda bemötande vi fått röna och tog farväl. Vi ämnade oss nu till Basel, där vi hoppades finna någon lämplig sysselsättning. Jag väntar just idag en rysk adelsman från Basel, där han sedan ett par år lever i frivillig landsflykt. Det kanske kunde vara ut till någon nytta att träffa honom. Vill ni inte stanna här så länge? Vi var naturligtvis mycket tacksamma för det vänliga förslaget och satte oss ner på terrassen, iklädda vår arbetsdräkt. En vagn kör upp på gården och en man om knappast 30 år, med fina aristokratiska drag stiger ur. Värden går honom till mötes och för honom upp. Vi presenteras som landsmän, vilka lidit för Rysslands frihetssak. Men vad går åt Sasha? Innan värden hunnit säga våra namn springer han fram och kastar sig om halsen på den nykomne.